Den svenska musikern och kompositören Lars Werner har under ett 20-tal år hört till de ledande jazzmusikerna i Norden. Hos musikern Werner har man hittat både privat lidelse och burleska upptåg. Under sina besök i Finland har han uppträtt både som allkonstnär i den finländska kulturradikalismens 60-tal och som jazzmusiker med rötter i 40-talets poprevolution. Men han är också en personlighet med insikter i till exempel film och litteratur och åsikter om kultur i största allmänhet. Det här programmet där Lasse Werner ska både spela och prata inleddes med Bilfärden, spelad av Lasse Werner och hans vänner Krista Bostedt, Göran Östling, Gösta Välivaara och Jan Karlsson. Följande är Werner-vännernas signatur, Ryska snuvan.
Min första jazzplatta, det var faktiskt, eller det som överhuvudtaget fick mig att bli musikant, det var 1948. Jag hörde Dizzy Gillespies stora band med Oh Yeah. Dap, tudeludap, tudeludap, tudeludap. Men, och då, det var ingen revolution för mig, eftersom det var liksom bara en naturlig grej. Jag var inte medveten om någon jazzhistoria eller någonting. Att det här, att bebop var någonting som hade revolterat mot något annat. Utan jag hörde Dizzy och så fick jag klart för mig att han var lierad med någon som hette Charlie Parker. Och då frågade jag efter Charlie Parker-plattor. Och fick jag ta på Thelonious Monk och Bud Powell som fanns med på Charlie Parker-plattor och sådär. Och det var liksom brang. Det var den musik, det var jag uppfödd på då när jag var ung, verkligen. Så började jag alltså med det, beboppen, och det var ingen revolution. Och det var jag hade ingen aning om det var negrer eller vita som spelade. Så det hade inte heller någon hudfärgshistoria eller någonting för mig. Va? Utan det, för jag var inte alls inblandad i jazzmusiken eller någonting sånt, så jag visste ingenting, utan det här bara plötsligt brang, musik som jag älskade. Sen också i samma veva så började jag kolla in Alban Berg och Schönberg och Anton Webern och Debussy och Erik Satie, och tillsammans med alltså Fylkingen i Sverige. Jag var väl yngsta människan som gick på Fylkingen konsert. Så den musiken, det var för mig liksom naturligt. Sen började man då sätta sig in i jazzmusiken, så att jag gick, du vet, bakåt och lärde uppskatta Armstrong och Basie och Lester Young och, vet, uppleva sambandet med det jag gjorde, så att säga, direkt. Och man märkte att fan, man är en del av en lång tradition, och det är oberoende om man är vit eller svart. Och sen, alltså om man sen talar om västkustjazz och sånt där, så var ju det en produkt av musikanter som hade precis samma ursprung som jag. Och de lirade sitt, och sen influerade de i sin tur en massa andra musiker. Som då fick, de fick inte så att säga sina influenser från källan, utan de fick det via en, ja, urvattnad post kanske. Men det var vi ju med om i Sverige i och för sig, när jag började lira på allvar i början på 50-talet. Då var ju de ledande, var ju Arne Domnérus och Lasse Gullin var, slog ju igenom då, och det var liksom hela den coola stylen till max. Och vi var enda bandet som lirade med utgångspunkt från Parker direkt.
Kom du inte också från en social bakgrund som gjorde att jazzen blev ett sätt att bryta med en viss typ av omgivning?
Jo, alltså inte medvetet, va? Därför att jag blev... Okej, jag kommer från en rätt högborlig miljö. Och var inte medveten om några andra miljöer på något sätt. Jo, det är klart jag visste att det fanns fattiga människor. Det var världskrig. Och, men jag hade aldrig funderat mycket över skillnaden i villkor för olika människor. Men när jag började med jazzmusik så blev mina vänner var alltså en helt annan social grupp, så att säga då, social grupp 3. Och jag kom hem och träffade deras föräldrar och såg hur de bodde och sådär. Och då blev jag politiskt medveten via jazz. Men jazzmusiken var inte i för sig någonting som jag gjorde, tog till mig för att medvetet bryta mig ur miljön eller någonting sånt. Utan tvärtom, det blev ju så då, automatiskt blev man ju svart får ett tag, va?
Men jazzen är ju också väldigt ofta en miljö som på ett annat sätt bryter. Det är inte direkt en, ska vi säga, ett politiskt alternativ eller så, men det är ett socialt alternativ. Jag tänker på en viss typ av krogmiljö, en viss typ av turnerande och så.
Ja, och det är en väldigt intressant grej för jazzlivet. Det finns ju... Jag har tänkt att vi försöka göra någon slags undersökning om det går och prata just om det med gamla svenska jazzmusiker till exempel. De håller ju på att dö, alltså generationen, eller två generationer före mig. Carl-Henrik Norin är död och ja, vår generation är också många som har hunnit dö redan. Börje Fredriksson, Janne Johansson. Men det finns fortfarande många kvar, som Tor Jedeby till exempel och så där, som man verkligen skulle tala om och se hur de fungerade i just krogmiljö och brudar och borsten och hela. Därför att så vitt man förstår så är det musikanter, det är en viss miljö faktiskt som man lever i. En viss attityd till krogbesökare och sprit och alla andra påtänningar. Ett sätt också att kunna, ja, man fungerar med det. Så att, och det är det som gör också på sätt och vis att musikanter från olika länder har väldigt lätt att komma överens faktiskt. Därför att man har väldigt många gemensamma referensramar i sin attityd till livet. Som jazzen var när jag var ung då, och man, vet, man gick på Nalen i Stockholm då. Då var det massa släktingar, ja, mina släktingar som sa till mina föräldrar: hur kan ni låta Lasse gå på det här hemska stället? Det är syndens näst, du vet, och så här. För detta ställe där de bara serverade läskdrycker och kaffe. Men det var jazzmusik. Eller dansmusik med jazzanknytning eller vad du vill. Men det var alltså denna... Då, så det var ju hemskt att jag, när jag började med detta. Mina föräldrar var ju schyssta på det. De hade inte alls den grejen. Men då, så de var jävligt förvånade när släktingarna kastade sig över dem och sa... Hur kan ni låta Lasse gå på det här hemska stället? Ja, vi har hört att det är jazzmusik. Ja, gud i himlen, det var hemskt. Men, och nu alltså för en viss del av människor så spelar då popmusiken samma roll. Eller en del av popmusiken. För på sätt och vis kan man väl säga att popmusik nu är ett mycket vidare begrepp än vad jazzmusik var då och är nu. Naturligtvis, nu är det ju väldigt snävt. Popmusik inkluderar väl nästan allt från svensk topp till religiös. Jag säger Gud är tjusig. Gud är tjusig. Jajamensan. Ja, du vet.
Hur kom den här gruppen du arbetar med nu? Du har jobbat väldigt länge med vissa musiker och så. Det är väl så småningom så har det bildats en kärntrupp.
Ja, kärntruppen, det är ju Janne Karlsson och Christer Bostedt och jag. Vi har väl, kan man säga, vi kände varandra, vi har känt varandra länge, men Sen 1963 har vi, att säga, varit en, funnits hela tiden ihop. Sen vi har varit skiftat basister lite och det har, finns en massa vänner runt omkring, så det förändras lite tidigt. Men Janne Karlsson och Christer och jag, och numera också Gösta, är väl bara en fast punkt. Och det har liksom gjort allt ifrån teater till film och nakenbad. Men hela tiden, av grejen är ju att det så vi är alltså goda vänner. Och du vet, umgås överhuvudtaget familjevis och sådär. Så musiken är bara en utlöpare av detta.
Alla kompositioner i det här programmet är av Lasse Werner och hans vänner. Vi har hört Bilfärd, Ryska snuvan, Nocturno, Sergella av Lasse Werner och Vi facket klarar biffen av Christer Bostedt. Den musik som kommer nu är inspelad i Helsingfors i maj av radions stora orkester under ledning av Lasse Werner och med Werner och Eero Ojanen som duellerande pianister. Vi hör avsnitt ur Lasse Werners kompositioner Därför dricker jag och danstema för BM. I ett program den 15 augusti klockan 18.05 spelar denna Werners stora orkester två andra kompositioner av Lasse Werner, En dag i radiohuset med bröderna Markso till den stora guden Pan. En sak som du har arbetat nu med det här storbandet, den typen av möjligheter, det är ju i alla fall sånt som ska vara väldigt tacksamt, men det har du väldigt lite möjligheter att göra i alla fall.
Ja, du menar att regelbundet jobba med flertal musikanter. Det är ju en fråga om, det är en ekonomisk fråga helt enkelt. Och sen, därför att det finns faktiskt tillräckligt många vänner för att vi skulle kunna ha ett internordiskt Lasse Werner och hans vänner. Och det har vi gjort en gång i Sverige faktiskt med musikanter både från Danmark och Finland och Sverige. Men det gäller alltså det, alla måste ju leva, alla jobbar på sina olika grejer, så att det blir ju bara vissa tillfällen som man kan skrapa ihop musikanter. Och då ser jag min uppgift lite som pedagog delvis, eller för inte så att jag på något sätt försöker påverka, men jag vill lära eller få musikanten att lira starkt och ta ut sina känslor ordentligt. Så när jag gjorde ett stycke för radiojazzgruppen i Stockholm, vet du, radiojazzgruppen, där har du haft lite dubier just den svenska, och det gäller ju alla radioband kanske, du vet att de lirar lite fisigt så där, lite, det är väldigt tjusigt och snyggt och rätt och fint och så här, men det är inget jävla namnare i det alls. Så att när jag började med repetitionerna då till det med radio och jazzgruppen i Stockholm, så började med en tävling i vem som kunde spela starkast. Så jag fick dem nu, du vet, det var Arne Domneros och Rolf Eriksson och alla de här galningarna, vet du, de som Jag sa, för nu spelar du starkt, får höra, kan du blåsa starkt nu då? Med din erfarenhet. De tutade ut av helvete, det blev ett jävla liv och Dompan vann. Men det intressanta var att när han sen skulle spela sin stämma, så att säga en lead-grej, då kunde han inte spela så starkt. Jag sa, fan, jag hörde du kan ju spela starkt, Arne. Men då blev han blockerad av noterna och det var ändå enkelt. Han är ju duktig. Men det gick inte då, utan då kom det vanliga Dompan sa. Inte alls som Christer Bostedt. Så det där är... Det tar sin tid, men ändå man får ju människor att spräcka upp lite. Och jag hoppas de har trevligt när de lirar. Det brukar vara det i alla fall.
Thank you.